Vad härligt det var att höra den här första sången du hade valt. För vi ska komma hit och tala om nåd. Som Elvor var inne på vad nåd var. Och jag ska ytterligare tala om vad nåd är, definitionen på nåd. Tro som kommer från Gud. Det är kunskap om Kristus och Guds vilja för ditt liv. Nåd är den gudagivna inspirationen, glädjen och kraften att göra hans vilja. Så när Jesus kom med det nya testamentet så sa han att han skulle skriva sin lag i våra hjärtan. Och han sa också att mitt ok, det är milt. Det är milt. Så det han lägger på oss, det är inga träldomsok, utan det är ett ok som istället lyfter oss och ger oss kraft. Det ska vi komma ihåg. Evangelisation var ju temat. Och evangelisation utan nåd, det är träldom, kan jag säga. Men evangelisation med nåd, det är en underbar välsignelse. För du blir så välsignad själv, för du kommer att märka att Gud är med dig. Och det är den största välsignelse vi kan ha. Tänk att Gud är med oss. Han visar sig, och vi har ju tagit hur många exempel som helst. Vi kunde stå faktiskt timmar och berätta olika detaljer. När Herren har sagt gå, och man går. Och då visar han är med oss. Jag vill ta er med till någonting som låter tråkigt i den första tanken. Men det är kunskap. Fast det här är inte vilken kunskap som helst. Det är inte huvudkunskap i första hand. Nej, det är mer är hjärtats kunskap. För det är hjärtat vi ska ha kunskap om Gud. Och har vi det hjärtat, har vi kunskap om Gud i hjärtat, så blir det en drivkraft som driver oss framåt och ger oss glädje. Det står så här i andra, kom ihåg nu vad nåd var. Nu ska jag läsa något intressant, spännande. De här definitionerna han tar är väldigt intressant. Vi har en hemsida också där ni kan gå in och läsa. Vi har lagt upp lite teologi och så. Det är en väldig välsignelse när man ska läsa Bibeln. Det står i andra Petrusbrevets första kapitel och andra versen står det så här. Nåd, kom ihåg vad det var. Det var ju kraften och inspirationen och glädjen att göra Guds vilja. Och Paulus, han börjar ju ofta sina brev, och här är Petrus, med nåd och frid. Och vet ni vad det är egentligen? Jo, frid, det var ju mycket med vila att göra, va? Det var ju med lägg ner era ansträngningar ungefär. Så nåd och frid. Nåd betyder ju att Gud ska komma med sin inspiration i församlingen. Och vi är här och försöker inspirera, men vi kan ju inte ge nåd. Det är bara Jesus som kan ge oss nåd. Och frid, det är bara sluta sträva. Kom in i min nåd. Så står det så här, andra Filipperbrevet 1:2. Nåd och frid förökar sig hos er. Nu talar han till församlingen, och jag hoppas jag talar till en församling. I kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Där står ett ord på grekiska som är epignosis. Det handlar inte om kunskap här, utan det handlar om, för att göra en lång berättelse väldigt kort, det handlar om hopsamlad kunskap i hjärta eller i församlingens hjärta. Och förstår vi hur viktigt det är att vi delar ord. Herren talar i en dröm. Herren talar i en syn. Herren talar genom sin predikan. Och det, vi förstår hur viktigt det här är. För det här är församlingens sammanlagda skatt. Förstår ni? Det här vittnesbördet om Jesus Kristus. Så finns inte det i församlingen, så finns det heller inget utflöde och inspiration. Vi kan vända på det alltså. Finns inte korset, finns inte talet om korset, finns inte glädjen, finns inte det, då stängs dörren för evangelisation. Det är bara så, då blir vi sittandes. Men finns det en levande förkunnelse om den korsfäste Kristus och hans uppståndelse på korset, så ger det en sån inspiration i den här skatten, om man samlar skatter. Så till slut så öppnas dörrarna, och vi kan inte vara tysta om vad vi har sett, upplevt och hört. Det här är en hopsamlad skatt. Vishet både på hebreiska och grekiska, handlar om uppenbarelse, men inte vilken uppenbarelse som helst, utan det är andlig vishet. Andlig vishet. När vi läser Guds ord så kan vi få vara med om ibland att anden uppenbarar saker och ting. Som man säger, ordet blir levande, brukar vi säga. Men det är egentligen vishet. Vi pratade lite efter mötet igår och då pratade Magnus och jag lite teologi. Det är ganska intressant. För när Jesus tar med två lärjungar på ett berg, då ska ni höra, det hebreiska, ja, vad vishet är, så är det väktare som går upp på ett högt berg. Om man tittar runt om och sen lägger man ihop den kunskap man har fått, det är vishet. Nu tar Jesus med sig två lärjungar upp på ett berg, för han vill visa dem någonting. Och när de är på berget så uppenbarar sig Jesus. Han bara lyser för dem där på berget. Åh, men de ser några andra två vid sidan av Jesus. De ser, ja, de stora predikanterna i Israels historia. Det var Elia och det var Mose liksom. Vid sidan av Jesus. Men då manifesterar sig Guds visdom. Du vet, den som kommer ovanifrån, som är mild och som är ren, skulle jag få säga. Den manifesterar sig. Och då kommer en röst som säger: detta är min älskade son, lyssna på honom. Och då står det så här, lägg noga märke till i Bibeln, att de tittade sig runt omkring. Och sen så såg de bara Jesus. Det är precis det hebreiska ordet för vishet, eller hur? Uppenbarelse. Ser ni vad uppenbarelse handlar om? Jesus Kristus. Ser ni vart ljuset kommer ifrån? Och det kommer ifrån Fadern. Så, nu ska vi tala om att bygga församling. Gör inte människor. Så när Petrus, eller när Jesus talar till Petrus i Matteus 16, så händer det ju något, va? Vem säger folket att jag är? Jo, du förstår, en del de säger att du är, ja, du måste vara Elia, va? Eller, ja, eller också någon annan profet, eller ja, vem du nu är. Något stort är du i alla fall, då har vi ju fattat. Ja, men vad säger ni att jag är? Då säger Petrus, han säger inte så här: du är Messias, den levande Gudens son. Du är Messias, den levande Gudens son. Nej, han får en inspiration i sitt hjärta. Så han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Varför det då? Jo, därför att Herren verkar. Gud Fader lös in i Petrus hjärta. Och han blir så inspirerad så han bara ropar ut: jag har inte sett det förut, men jag förstår det nu med hela mitt inre. Jag har fått en skatt där inne. Du är Messias, den levande Gudens son. Det är ju inte klokt. Du är Guds son. Fattar ni? Inspirerad. Vad var det vi sa att nåd var? Det är nåd. Uppenbarelsen från Fadern som kom till honom med tro, eller hur? Ja. Inspirationen i hjärtat på Petrus, det är det som är nåd. Förstår ni? Är ni med? Det stämmer ju precis. Vad gjorde Abraham när han fick reda på Guds vilja? Jo, Abraham, han bara gick. Vad var det? Det var nåd. För att du behöver nåd för att kunna respondera på vad Guds vilja är i ditt liv. Vet du vad som hände mig då? Jag satt på en parkbänk och jag berättade för dig. Nedsjunken under jorden i fördömelse, förnedring. Och försökte att ta mitt liv. Och du kan inte tänka dig vilken situation jag var i. Det fanns inget hopp, det var bara kolsvart mörker. Så kommer orden rätt in i örat. Janne, gå nu sanningens väg, dig ska inte tappas. Pang, sa det bara, så stod jag upp och gick. Det var nåd. Det var nåd. Det var inte klokt. Varför gick jag? Jag jämfunderade på, vad var det som gjorde att jag gick? Det första jag gjorde var att gick till Riabyrån. Där hon som har hand om missionskyrkan hade en bibel. Kan jag få låna den bibeln? Och jag slår upp Johannes 14:6. Där står det så här: Jesus säger, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Sen var det även det. Då har vi inget att berömma. Vi är frälsta av nåd genom tro, står det. För det var ju sannoliken exakt vad som hände med, eller hur? Gud uppenbarar sig från noll, mitt in i mörkret. Lös i mitt hjärta. Här är jag. Jag tror på dig, sa jag. Ett steg och sen kom kraften bara. Tjum. Det är vad han lyssnar på. Ingenting annat. Tro och nåd. Och så ska vi läsa här om det finns en fiende som kallas för tjuven. Han vill stjäla. Han vill slakta. Och han vill förgöra. Vad är det han vill stjäla? Jo, om vi går till ordspråksboken. Jag tror det är 4:e kapitlet. Så står det: allt du må bevara, må du bevara ditt hjärta. Så kan du komma ihåg tro och nåd. Tro, uppenbarelse, nåd, kraft. Va? Om du inte bevarar ditt hjärta så har du inget utflöde av liv, står det där. Vakta på vad Gud har sagt. Alltså. Bevara hjärtat. För utifrån hjärtat kommer utnåd, utflöde av liv. Ser ni hur viktigt det är? Och vet ni vad det är som bevarar hjärtat? Om vi inte behåller oss till Kristi kors så förlorar vi vårt hjärta. För Gud, han har bestämt att inte låta någon annan kraft komma än genom det som kommer från Golgata. Så flyttar vi bort Kristi kors, så kommer församlingen snart bara förlora all sin kraft. Ser ni vad han försöker med idag? Bygg församling själva! Här har ni 1000 böcker! Läs och använd era egna huvuden! Flytta på korset! Sen har du förlorat kraften till att vinna människor för Gud. För när Paulus kommer till Korint, då visste han en sak. Och Elgård har redan talat om det. Jag kunde inte komma till er, eller rättare sagt, jag ville inte komma till er annat än igenom Kristi kors. För jag ville inte, nu ska ni lyssna nu. Jag ville inte att er tro skulle vara grundad på mänsklig visdom. Okej? Det finns en berättelse om 2 husbyggare. Den ena grundade sig på klippan. Och klippan läste ju Jesus vad det var. Det var ju hans död på korset. Men den andra grundade sig på mänsklig. Och när det blåste, vad var det som bestod? Det var det som var byggt. Och stormar kommer då komma. David Wilkerson, han profeterade den 5. Nu ska ni höra, för det här är ganska intressant. Den 5 augusti 2007 nu i år. Så säger han någonting. Han är så ödmjuk, den här mannen. Han säger: jag är ingen profet, säger han. Och det är nästan löjligt. För är det någon som är profet i världen, alltså, så är det han. Och att han vågar säga det här, det tyder ju på att det är från den helige ande, alltså. Han säger så här: från och med idag, 14 dagar framåt, lägg märke till de ekonomiska nyheterna som kommer att komma i TV och radio. Det kommer att visa er vart vi är på väg. Och nu gäller det att hålla sig närmare Jesus än någonsin. Och ni som har facit i hand vet vad som händer, va? Börsen, bankerna. Sen upphörde det. Och nu är allt som vanligt. Har vi lärt oss något av det? Det var liksom Gud som var där och lös och visade: bygg inte denna värld. Bygg på skatten. I 1 Korintierbrevets 3:e kapitel. Där kommer det igen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Jag tackar Gud alltid för er skull, för den Guds nåd som har blivit er given i Kristus Jesus. Och har i honom blivit rikligen begåvade. Här står det: blivit våldsamt rika. Ja, det är inte på pengar, utan det är på andliga saker. Alltså, det handlar om att Jesus uppenbarar sig mitt i församlingen. Så de är jätterika. Lägg märke till Laodicea. De sa att de var rika, men Jesus sa: ni är ju utfattiga. Här fanns det en kunskap om korset, det fanns en kunskap om Gud, så det var därför de var rika. I alla stycken hade de blivit begåvade med vad tal och kunskap heter. Kom ihåg att större validerat, det handlar ju om tal. Man hade en frimodighet, så i församlingen kom man samman och man delade det man hade fått. Var och en läste sin bibel, om man nu får uttryckligen säga så. De hade ju ingen bibel som kanske vi har idag. Men man var så intresserad av Guds ord, som man läste hemma. Sen när man kom samman, då delar man det man hade fått. Och Gud är ju så att han uppenbarar ju för oss. Om vi vill det, om vi ber och söker honom. Sen när man kom samman, så fanns det så mycket uppenbarelse. Så Paulus, han var tvungen att gå till rätta med dem och säga så här: ja, men förstår ni, alltså, ska ni profetera så profetera. Han var tvungen att få ordning för den andliga biten. De profeterar här i vilt. Alltså. Och så sa han, det är därför han sa så här: Profetians ande är profeterna underdådiga, vad sa han gång för? Jo, det är för att det var tvungen att finnas en profetiskt ämbete i församlingen. Inte en sån ska se framtiden, men som hade kunskap och vishet att kunna urskilja vad som var från Gud och inte. Det är profetjänsten. Det är en andlig uppenbarelse i visdom och kunskap vad som är från Herren och vad som inte är från Herren. En sån tjänst ska finnas i den lokala församlingen. Vad är han? Vad har vi läran? Det är kanske. Ja, men det är sant. Så det kan ju komma folk här och de kan ju profetera både högt och lågt. Och det är väldigt viktigt att äldstekåren tar tag om sådana här saker och börjar korrigera. Annars kan vi hamna i sådana leken som vi ändå pratade om igår. En del har kommit ifrån att Gud är treenig om sådana här grejer. Man kommer längre och längre från sanningen, fast det är nära sanningen. Det är nära sanningen. Och sen ändå inte. Så har också vittnesbördet, vers 6 här, så har också vittnesbördet om Kristus blivit behäft hos er. Här har du skatten. Alltså, här har kunskapen, skatten, kommit samman mitt i församlingen. Så i den här församlingen fanns det en sån våldsam insikt i Kristi hemlighet. Så man kände Gud och man kände liksom Herrens väg. Och man var inspirerad. Då ska ni få se vad som händer då. Så att ni står inte tillbaka i frågan om någon nådegåva medan ni väntar på Herre Jesus Kristi uppenbarelse. Och då har vi i den karismatiska rörelsen trott att det här handlar om att lägga händerna på folk och bli helade. Om man profeterar hit, om man håller på hit, om det gör så här och folk ramlar och så. Det handlar inte ett smack om det här. Nu ska vi ta och läsa grekiska. Här står det nådegåva, charis, nåd. Och sen står det ma efter. När det står ma efter så är det alltid ett utflöde av vad som har nämnt. Ma är alltså en teologisk term som handlar om ett utflöde av vad då? Nåd. Charis. Nåd. Här har ni fått så mycket uppenbarelse alltså om Jesus Kristus. Så här kan ni inte vara tysta längre vad ni har sett och vad ni har hört. Utan här har ni ett utflöde. Runt om i hela församlingen går folk och berättar om vem denna Jesus är. Därför att, hur börjar det här då? Jo, det börjar med att en man inte ville komma till dem och bygga på mänsklig visdom genom församlingsbyggeböcker och allt vad det är. Nej, han predikade Kristi kors och folk tog emot det här och de började bygga på Kristus. Och när man bygger på klippan kommer det uppenbarelse som du var inne på. Det gör det automatiskt, för det är en belöning från Gud. Om du bygger på klippan, då kommer det ljus. Då får du se saker som du trodde var omöjligt. Men helt plötsligt öppnar sig bibeln. Och du får tränga in i Guds rådslut. Och kan man annat bli en inspirerad? Hur du får se. Det var väl ett tag sedan. Jag ska ta er med till det. När Herren visar detta, så då blir Jesus stor. Jag tror det står i Efesierbrevet. Ja, det står i alla fall. Att Herren, där står det. I Efesierbrevet 1:9. Och det, Efesierna, de hade en väldig skatt. För här tar Paulus. Han går så djupt, liksom djupt i Guds rådslut när han predikar. Så att det här är ganska djupt, men det är fantastiskt. Och för ett tag sedan när jag studerade det här, när jag läste det här på avgiftsdatorn på grekiska, så blev det ganska tydligt för mig vilken djup det var. Här står det, från vers 7:1-7. I honom har vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit oss komma till del, alltså står det, med all vishet och förstånd, genom all vishet och förstånd. I det han har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han har efter sitt behag fattat inom sig själv. Det är så här att Gud själv, han har fattat ett beslut långt, långt innan världen skapades. Och då ska du få se vad det är här. Det talar Paulus om. Den ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det är ett beslut att i Kristus sammanfatta allt som finns i himlen och på jorden. På grekiska står det så här. Mitt rådslut är, säger Herren, att jag har bestämt att denne Jesus Kristus, honom ska jag sätta som konung. Och sen ska jag verka med all energi jag har i den riktningen. För att bryta ner allt som står emot min konung. För att bryta ner allt som står emot min konung. Det är därför Paulus kan predika och säga att när jag kommer till församlingen, då har jag kraft inför Gud och bryta ner allting som står emot kunskapen. Vem har gett honom den auktoriteten? Gud. I honom har vi också undfått vår arvslott. Varenda en av oss har ett område. Spelar ingen roll hur liten du än känner dig. Du har ett område i Kristi kropp. Och det ska du fylla. Det är vår uppgift att fylla. Och det är därför han säger att vi är Guds åkerfält. Och vi kan så på olika åker. Men du ska så bra, säger det, din åker. För det kommer en skörd en vacker dag. Är du med? Så varenda en i Kristi kropp som är med i kyrkan, den kan ha ett område att förvalta. Och sen så står det här då, att han har bestämt att enligt ens beslut att verka allting efter sin vilja råd. Det är väl intressant, va? Så får Gud Fader i himlen. Han säger ju så här, jag har ju själv satt in min konung på Sion. Ni vet att nu pågår det någonting som heter den nya världsordningen. Och den nya världsordningen, ja, du kan läsa psalm 2, för den är väldigt aktuell idag. Psalm 2, du behöver inte göra det nu. Men det handlar ungefär om att konungarna på jorden träder upp, hedningarna. Ja, man bygger ett rike utan Kristus. Och där säger Herren, jag har själv satt in min konung på Sion. Och vet ni att församlingen är Sion? Alltså, jag tycker man kan sträcka oss här. Halleluja! Har du byggt ditt liv på klippan Jesus, så är du inlemmad i den största auktoriteten och den största makten som finns på denna jord. Men det är bara det att den auktoriteten och den makten blir dig inte given förrän han säger sitt skil eller gå dit. Du förstår vad jag menar? Det är därför man kan inte springa före Gud som man gör i vissa kretsar. Utan den auktoriteten och den kraften, den är din när Herren säger. Inte innan. Den finns där. Så nu vet ni att Matteus 7, om det skulle vara så att det här nådegåvor handlar om nådegåvor, för det berömmer man sig om nådegåvor. Har inte vi profeterat i ditt namn? Har inte vi drivit ut onda andar i ditt namn? Har inte vi tjej och tjo i ditt namn? Men det räckte inte. Utan därför förstår vi att Herrens hjärta handlar inte om nådegåvor, utan kärlek. Det är därför Paulus säger att nådegåvor ska försvinna, men kärleken, utflödet alltså, ur ditt liv, det kommer att stå i en livning. Så det handlar inte om nådegåvor, inte smart här att göra. Det handlar om skatten i ditt hjärta och utflöden. Kraften. Utflöden. Jag är livrädd för att förlora utflöden. Livrädd. Jag blir livrädd när jag känner att jag inte har glädjen att dra ut. Jag inte har glädjen för att åka upp till Bohuslän. Jag inte har glädjen för att möta människor. Jag inte har glädjen för att gå till skolan. Då blir jag livrädd, för då förstår jag någonting. Jesus, Jesus, möt med mig igen, Gud. För ni vet, det fanns en evangelist som hette Timoteus. Och han visste vad han gjorde, för han hade fått ett profetord uttalas om sig. Det tror jag, Guds vilja, han visste precis vad han skulle. Och han tjänade där i en församling. Jag vet, eller peka på klockan. Vi kan hålla på i evighetsvis. Och i alla fall, då säger Herren till Timoteus så här: blås liv i din nådegåva. Och kan man inte det här som jag berättade för dig förut, charisma, så börjar man ju genast att titta på första Korintierbrevet och börja peka på olika gåvor det handlar om. Åh, oh, vilken gåva är det han missat? Nej, det står samma ord där, charisma. Ni hörde vad jag berättade nyss, va? Timoteus, du börjar tappa utflödet. Du börjar bli missmodig. Det första tecknet på att du förlorar utflödet är att du börjar bli missmodig. Timoteus börjar sjunka ner. Timoteus gåvor börjar stängas inne. Timoteus börjar frukta. Han fruktar för folk i församlingen. Han fruktar för det. Han fruktar för det. Och vi säger Paulus, blås liv i nådegåvorna. Vet du hur man gör det? Berätta hur man gör det. Stanna upp. Tänk efter. Hur god Gud har varit emot dig. Tänk sen du var frälst. Vad han har gett dig. Vad han har talat på vägen. Det ska du ta och samla ihop till Timoteus. Och så ska du se på det. Och då kommer du att bli inspirerad. Och då kommer utflödet på nytt att börja flöda. Och då kommer du att bli glad till Timoteus, och då kommer du att kunna tjäna igen i den kraft som jag har lagt ner i dig, Timoteus. Halleluja, då funkar det. Det är så. Nu ska jag vara väldigt snabb. Jag ska bara säga en sista sak. Oj, jag har så mycket grejer. Hesekiel 47, det handlar om ett tempel med levande vatten, eller hur? Det templet står det vänt mot öster. Vart föll människan av ifrån? Öster, eller hur? Människan gick ut ifrån öster. Det är alltid en bild mot den fallna människan. Och öppningen från templet skulle alltid vara vänt mot öster. Och ni ser alla delarna där pekar, det blir ett kors på tabernaklet. Nu är jag väldigt snabb. Så, Herrens hjärta ser ni. Det är alltid vänt mot den avfallna människan. Och sen, när du går och läser i Hesekiel 47, så förstår du snart att mannen med mätsnöret där måste vara Kristus. För det står i Efesierbrevet 4:16 så här: ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i detta den sammanslut och får sammanhållning genom det bistånd och led varje kraft med den kraft nådet va, som är avmätt efter var särskilt dels uppgift. Här finns en uppgift, ett område, och så finns en kraft som är avmätt. Så går vi till Hesekiel. Och det står där, fast du måste läsa hebreiska för att kunna förstå, för svenskan försvinner med svensk. Det är så synd detta alltså. I svenskan försvinner meningen med alltihop. För det står att när mannen med mätsnöret mäter upp åt dig, så mäter han upp en del av något stort. Och det här stora, det är det hebreiska ordet alef. Vem är det som är alfa och omega? Jesus. Alef är ju det första bokstaven i det hebreiska alfabetet, och det är ju alef då. Eller i alfa i nya. Så det första mannen med mätsnöret mäter upp åt den här grabben, det är en bit av fullheten. Och sen vet du, går han, och det var ju jorden vänd mot öster. Jaha, vad ska vi med kraft till? Jo, om du inte vänd mot öster, glöm han på kraft. Ser ni? Det är det det handlar om. Evangeliet. Alltså, vänder vi inte oss mot öster, mot den avfallna människan, vad ska vi då med kraft till? I alla fall inte Guds kraft. Och sen, efter fjärde gången då, så kommer Kristi fullhet. Halleluja! Stefanus, han var full av han var full av ett utflöde och en glädje i den heliga ande. Han var full, han bara flöd över, och han dog för sin tro. Hur kunde han göra det? Inte ens det kan vi färra nå. Inte ens det kan vi färra. Han var full av, det är helt otroligt. Men så är Gud. Nu ska jag be att du som sitter här, som har längtat efter att få uppleva en förnyelse i den helige ande, där evangelisation kanske för dig har blivit någon som är tråkigt, och människor du möter kanske något du är rädd för då får bli det då, men flödar. Så helt lugnt nu i slutet ska vi bara be. Herre, vi tackar dig. Du är så god, Jesus, och det är du som mäter ut åt oss precis det mått av kraft vi ska ha, Herre. Och den här kvällen kommer du över ditt folk, Jesus. Du ser hur de har det i hjärtat. Du vet vad vi behöver, Herre. Och jag lovar ditt namn. Möt oss nu allesammans. Bryt bojorna. Förlös flödet i den helige ande. Halleluja. Låt oss uppleva ett flöde, en glädje, en inspiration, Herre. Och vara vänd emot människor när vi går fram. Och Jesus, blås liv i vår nådegåva. Tack och lov att du förmår allt, Jesus. Långt, långt mer än vad vi ens kan tänka eller vilja. Genom den kraft som är redan verksam i oss. I Jesu namn, Gud välsign.